Viaplay F1 Podcast efter Belgiens Grand Prix. Det första racet är en ny så kallad triple header och vi kommer självklart att prata ner Belgiens Grand Prix, dela ut våra sedvanliga tummar upp och ner. Vi tycker att det är värt det den här gången i alla fall. Vi ska prata kvalinställningar på motorerna, eller snarare att man bara får köra en inställning på motorn lördag och söndag från och med Italiens Grand Prix. Vad innebär det här egentligen och vad kommer det att betyda för teamen? Vi kommer även att titta lite på statistiken runt omkring Italiens Grand Prix självklart. Men Erik, allra först ska vi landa i en favorit som du har på förarsidan. Ja. En liten spaning.
Verkligen, och det är en förberedd sådan den här gången. Man tar inte bara på uppstuds varje dag. Så jag börjar där då, så kan väl du se om du har någon spaning också. Mm. För på lördag är det nämligen 50 år sedan Jochen Rindt omkom på Monza i Italiens Grand Prix 1970. Och Jochen Rindt har av någon anledning varit lite av en så här personlig favorit för min del. Och jag tror jag vet var det här kom. Att jag tror att jag var kanske 16-17 när jag var med min pappa på Nürburgring, på Nordslingan, och åkte runt där. Och då var vi på en legendarisk restaurang nere i Adenau, som är byn där nere Nürburgring, och åt på Blaue Ecke. Och då fick vi titta på Blaue Eckes gästböcker, för det är liksom, den här restaurangen, hotellet, har liksom funnits hur länge som helst. Och då har de sparat de här gästböckerna från det glada 60- och 70-talet. Och då fastnade jag för någonting som Jochen Rindt hade skrivit där. Jag vet inte exakt vad det var han skrev, men jag vet att jag blev liksom lite chockad över att någon på 60-talet uttryckte sig så. Han var väldigt liksom, han var en lustig kurre helt enkelt. Och då, sen dess har jag liksom tänkt på att den här Jochen Rindt, han är cool liksom. Så att ganska, jag har ett fotografi av honom hemma faktiskt, när han tar sin första seger 1969 på Watkins Glen. Men då, sett till årsdagen då, den här 50-årsdagen av sedan han omkom. Det var en ganska tragisk historia. Han körde för Lotus 1970, och deras bilar på den här tiden sägs ju ha varit snabba, och åtminstone delvis på grund av att de kanske inte var helt säkra. Colin Chapman, som var ägare och designer på den tiden, han har ju ett rykte om sig, eller hade ett rykte om sig, att liksom pusha designen lite väl långt kanske. Kanske på bekostnad av tillförlitlighet och säkerhet då. Rindt hade vunnit 5 av 10 race den här säsongen 1970 alltså, men hade svårt att hänga med Ferraris flat 12 motor i racen innan då. Så på Monza då så plockade man bort vingarna, vilket först inte var något problem, men under träningen då så tappade Rindt plötsligt kontrollen på väg in i parabolika och gick in i räcket. Och man ska senare då ha hittat problemet, och det var en felande bromsaxel. Men det som faktiskt dödade Rindt, vilket är väldigt makabert, var att han åkte under bältena i smällen liksom. Och han hade som vana nämligen att, för det var ju fempunktsbälten då, och en sån här gren, själva bältet som sitter i grenen, den brukade inte han knäppa, för att han ville kunna komma ur bilen fortare om det började brinna. Det gjorde då att han åkte under bältet, och i den här farten och i smällen så skar alltså bälten av honom halsen i praktiken.
Och en fruktansvärd historia.
Ha? Ja, riktigt fruktansvärt faktiskt. Mm.
Men så, det är klart, han fick betala priset av att han ville ur bilen om det hände något annat stället ju.
Ja, precis. Och det var väl lite sån här grej att, men tänk hur det var på den här tiden överhuvudtaget. Jag tänker liksom på när man nu tittade på Monza, tittade på lite statistik, då tittade på de här ovaldelen liksom på Monza som kördes då under 2 stinter under 50- och 60-talet. Alltså de var ju uppe i liksom 300 plus, och liksom i stort sett inga räcken. Det var ju som en katapult liksom. Mm. Fullkomligt livsfarligt. Så det är klart att jag tror att många förare hade såna här liksom egna hittepå-taktiker liksom, för att kanske behålla livhanken, tänkte man. Men tyvärr då så blev det liksom ironiskt nog tvärtom i det här fallet.
Snack om att man var tvungen att liksom blocka bort riskerna med vad man höll på med. Det där är ju en förmåga vi människor har rent generellt, att liksom stänga av om man är bekväm med det man gör, då känner man sig säkert tämligen odödlig. Men det är ju så fort att man inser att man kanske inte är helt hundra bekväm, det är då man börjar tvivla och då blir det jobbigt. Mm. Det kanske var det som en sån som Jackie Stewart till exempel då, som du kommer in på senare här, blev. Han blev lite mer osäker på saker och ting. Kanske såg ett steg längre och satte igång då säkerhetsarbetet. Kanske på grund av den här olyckan också delvis.
Absolut, och det här är liksom lite hobbypsykologi kanske, men jag tänker just bara det faktum att han hade den där taktiken då att inte spänna hela bältet. Det var ju, det måste ju säga någonting om vad man, han var ju fullt medveten om att dåliga saker kunde hända. Men hur som helst då, inklusive Monza den här säsongen 1970, så var det 4 race kvar av säsongen då. Men Jackie X, som är en annan favorit till mig som körde för Ferrari då, lyckades inte komma fatt under de här 4 kvarvarande racen då, och blev då den enda och den första då postuma världsmästaren. Alltså han vann VM-titeln fast han hade omkommit då 4 race tidigare då. Rint är ju liksom, jag vet inte, för mig har han ju inte varit så här bortglömd, men jag tror inte att det är jättemånga som har 100 koll på honom, men liksom Bernie Ecclestone jobbade med Rints kommersiella kontrakt på den här tiden. Och det var liksom lite hans steg in till, jag tror att Bernie Ecclestone var, det sägs så liksom, att han var lite av en fanboy till Rint liksom, och ville hjälpa till honom. Så han var aldrig Rints manager, men han hjälpte honom ändå med kommersiella kontrakt. Och han var väldigt duktig på det också, Rint, på den här tiden. Det var ju alldeles nytt. Liksom. Så han gjorde bilmässor hemma i Österrike och sånt där med hjälp av Bernie. Då. Och Jocke Bonnier var han som höll The Eulogy, som jag lyckats översätta till lovtalet. Jag vet inte om det stämmer, men, ja, men han höll talet då på hans begravning.
Hederstal.
Hederstal, ja. Så Bonnier, Rint och Jackie Stewart var de som var drivande i säkerhetsarbetet på den här tiden, och var de som då startade GPDA, alltså Grand Prix Drivers Association då. Som Jackie Stewart är väl kanske hans, förutom hans 3 VM-titlar, så är ju ett väldigt stort legacy av Jackie Stewart är just säkerhetsarbetet i Formel 1 och hur han drev det framåt. Och ironiskt nog så var det ju att 2 av de här 3, alltså Bonnier, Rint och Jackie Stewart, omkom ju på banan då.
Så de var inte helt fel på det med andra ord?
Nej, de har nog givit den här sporten mer än de allra flesta, skulle jag gissa.
Ja, tråkigt. Usch, otäckt. Men Jochen Rindt, österrikare alltså, som omkom då på lördag i årsdagen av den här, att han avled då, 50 år sedan på just Monza då, in i Parabolica.
Du, har du några sådana här förare som har liksom lite, jag menar, jag har aldrig sett Jochen Rindt tävla, och det är rätt svårt alltså att ens se ett race från 60-talet, att se ett fullt race, att bedöma det, men ändå så har Rindt då varit en favoritförare som jag har, och även då Jackie X. Sen så har jag Eddie Irvine och alla de här också, men de har man kunnat hänga med på lite tidigare. Har du några sådana här personliga favoriter som du inte riktigt kan bedöma, förstår du, på riktigt?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag satt och tänkte på det där när jag såg att du ville skulle fundera över det, och jag har, hur mycket jag än funderat och letat i minnet, så har jag aldrig liksom tänkt på någon som jag fastnat för så där extra mycket. Jag ska ärligt erkänna att jag kan otroligt mycket uppskatta goda prestationer och förare som är himla himla duktiga, men inte på det sättet att de blir favoriter för mig personligen, förstår du? Och i och med att jag är ganska, alltså under den perioden man kunde börja förfölja Formel 1 på ett bra sätt, så började jag ganska snart att jobba med det. Och då bestämde jag mig på en gång att jag kommer aldrig att sätta mig i den situationen, för jag insåg, det tog inte lång tid innan man fattade att det är livsfarligt att uttrycka några sympatier åt något eller ena eller andra hållet för någon, för att det blir genast commotion bland de som kollar. Så det var bara att lägga ner överhuvudtaget, och jag har liksom lyckats hålla på det. Jag kan verkligen ärligt säga, sen får ju folk tro vad de vill, men jag kan ärligt säga att jag ser varje race oerhört objektivt. Och det tror jag är en av liksom styrkorna som man har när man är i mitt yrke i alla fall, att man klarar det, för att hylla den som hyllas bör på något sätt, va. Och det kan vara en förare ena helgen och en helt annan förare andra helgen. Oftast är det ju samma, som den här säsongen till exempel. Lewis Hamilton är ju grym, så att säga. Det är svårt att säga något annat om honom.
Men det är lite det som jag menar, att jag tror att på något sätt har det funnits, alltså fram tills att jag började jobba med det här också, att till exempel Braun, det, när de kom, jag har alltid gillat de här underdogsen, oavsett om det är Minardi eller så, men jag tror att den sista underdogen jag verkligen så här kände någonting för var Braun Grand Prix, för jag tyckte att det var en helt makalös historia, vilket det också var då. Men så att jag köpte ju så här, du vet, jag har en Braun keps, jag har en Braun regnjacka, men det var min första säsong i Formel 1.
Och de är sjukt unika nu, för det är liksom, de var ju bara en säsong.
Ja, verkligen.
Så det går ju inte, folk går ju inte runt och strösslar med dem där på, när man tittar på läktaren liksom. Så det är rätt kul att du har en sån, sån grej sparad.
Jag köpte en jacka i Abu Dhabi liksom. Det var väldigt
var
varmt.
Billig och bra. När jag köpte. Billig och bra var den.
Ja, jättebillig var den. Men det var ju värt det. Och jag har min Nardi jacka också. Och sådär. Men det är det jag menar, att fram tills att jag började jobba på det, då började det där tunnas ut lite. Men innan så har jag väldigt många, till exempel då Irvine, X och Rint, sånt där, som är... Jag vet inte vad det är, men jag gillar att de fanns på något sätt.
Men det är väl helt rimligt. Det är väl helt rimligt att man kan gilla förare på det sättet. Kanske inte enbart för deras prestanda eller förmåga på banan så att säga, utan även andra saker som man fastnar för. Intressant historia om Jochen Rindt i vilket fall som helst. Så vi tänker på honom lite grann extra på lördag. Det var alltså i 50 år sedan han omkom då i den här olyckan på Italiens Grand Prix 1970. Ska vi gå in lite grann på Belgiens Grand Prix, tycker du? Det är ju apropå Jack X då, eftersom han är belgare. Så ja, kan vi ju landa i Belgiens Grand Prix. Det var en riktig melodiradioövergång där.
Ja, vilken röd tråd igen.
Eller hur? Eller hur? Och börja med våra tummar upp och ner, känns det som. För att det finns ju anledning att dela ut lite den här gången, tycker vi i alla fall.
Jag vill bara göra en fotnot egentligen. Och då vill jag bara så här... ge en snabb tumme till Lewis Hamilton, han leder VM med 47 poäng och allting sånt. Men jag är lite så här, låt oss inte stanna där, utan låt oss gå på någonting lite mer elakt och
vi kan väl säga så här, Lewis Hamilton överraskade inte, om man säger så.
Nej,
han levererade. Faktiskt.
Det tror jag. Men det är ju överraskande. Men hur som helst, jag ger en dubbel tumme ner till Ferrari. Vad har du att säga om det?
Ingenting egentligen. Däremot så hela den här Ferrari-historien börjar bli lite speciell, för folk börjar gå med yxorna nu och kräver en massa huvuden i ledningen på Ferrari och hela den biten. Det som jag tror folk har lite svårt att förstå, det är ju att det här har ju varit känt för Ferrari så himla länge. Att det är på det här viset. Och jag tror att högsta ledningen vet varför det ser ut som det gör. De är fullt medvetna om varför man byggde en bil som man gjorde och hela den här biten. Va? Samtidigt som högsta ledningen hos Ferrari, alltså då pratar jag ovanför Mattia Binotto, också vet om den här uppgörelsen som man tvingades göra med FIA då, angående hur man körde motorn under fjolåret. Och allt det här har ju Ferrari vetat om. De har laddat upp för det. De visste att det här skulle bli en tuff säsong. De visste att nu blev det ju även att nästa säsong kommer att bli väldigt jobbig för dem. Även om de har möjlighet att homologera en annan motor till nästa år, så tror jag inte de kommer att hitta tillbaka. Eftersom man fortfarande har det här väldigt luftmotståndliga chassit som på något sätt blir dubbelfel på alla sätt och vis. Och så jag tror inte man vinner ingenting på att sparka bort Mattia Binotto och hela den biten, utan nu är det bara att rida ut den här stormen 2020 och 2021 och försöka hålla liv i relationerna med Haas och med Alfa Romeo på något sätt, så att man inte liksom, för det är ju tråkigt om alla hoppar av och kör med Ferrari bara för att det är som det är just nu, för de har säkert alla möjligheter att komma tillbaka. Men det är klart de ska ha en dubbel tumme ner för prestationen på Spa. För på Spa blev det tokigt, va? De har ju inga möjligheter att hänga med av alla möjliga olika anledningar då, som är då, till exempel då att motorn inte drar ordentligt, bilen som är byggd som den är, vilket i sin tur gör att man måste trimma av downforce och då funkar inte däcken. Allt det här blev ju the perfect storm på något sätt i just Belgien, va? Och man drog ner byxorna på dem riktigt ordentligt.
Exakt, och jag tror att det där med det är lätt att tänka sig att så här, ja, men visst, det är motorn. Det är motorn som är dålig. Men det är just effekterna som du nämner där. Det är det som är spännande. Och det är det som jag tror man måste förstå på ett lite djupare plan för att verkligen förstå hur de kunde vara så sjukt långt bak just i Belgien. Och det är just det där, vad låga temperaturer. Då trimmar man av downforce så jobbar man inte däcken tillräckligt bra. Då kommer de aldrig upp i liksom rätt temperatur. Och allting blir bara liksom kaka på kaka. Sen så finns det väl inte... Det finns väl saker som talar för att Monza inte kommer vara speciellt mycket bättre.
Nej, det är ju också beroende på hur man får däcken att funka. För helt bra var inte Ferrari mekaniskt heller. I det mekaniska greppet på just Spa-Francorchamps. För att vi såg andra bilar köra med low drag konfiguration som även Ferrari gjorde och tvingades göra. Men utan att drabbas lika hårt. Jag tänker på Renault och McLaren som gjorde väldigt bra ifrån sig. Då, trots att de inte heller har samma effekt som Mercedes kanske. Och inte heller lika bra bil men ändå lyckades väldigt, väldigt bra. Nej men alltså det är precis som du säger. Ferraris problem ligger på ett mycket djupare stadium. Man måste ha klart för sig tidslinjen för när allt har hänt. För att förstå varför de sitter i den knipa de är idag. För att bilen designades ju i mars förra året. Mm. Och då var man ju, du vet ju hur det såg ut i mars förra året i mästerskapet. Med den superstarka motor som alla var förundrade över. Hur den kunde gå så himla himla fort hela tiden på raksträckorna i synnerhet. Och Ferrari trodde ju självklart att de skulle ha den i år också. När de började designa bilen. Förhandlingen eller det tekniska direktivet om att begränsa Ferraris möjlighet att köra motorn på det här viset kom ju först på hösten i oktober i USA. Och sen hände ju resten under vintern och då är ju bilen redan klar. Så att det är det jag menar. Va? Det här har ju varit känt för Ferrari superlänge att det skulle bli på det här viset i år. Sen att det skulle komma ett coronavirus och sätta krokben för hela mästerskapet så de måste köra samma bil i 2 år. Det hade de väl kanske inte riktigt räknat med. Och alla andra regelförändringar som har skett på vägen så att säga. Så att de har ett hopplöst läge, så är det ju. Och vet, åka till Monza nu och köra det racet och sen därefter 4000 race på Mugello, deras egen bana, och situationen ser ut som den gör. Det är liksom en PR-mardröm rakt upp och ner.
Och jag tycker ändå att Mattia,
ja det är det verkligen. Jag tycker ändå att Mattia Binotto gör ett bra jobb med att hålla liksom facet uppe på något sätt. Va? Det är inga utfall på det viset. Va? Visst, vi har sett Sebastian Vettel vara lite besviken över olika saker. Va? Men anledningen till att Vettel har hamnat i de lägen han har gjort också, det är ju av samma anledning. Va? De blir ju så inträngda i ett hörn när det gäller strategier, taktik, hela den där grejen. För de har liksom inte paketet att svara upp till någon enda strategi de har överhuvudtaget. Och då blir det tufft, va? Nu fick ju Leclerc det lite bättre då i, vad var det eller jag har gjort det väldigt bra i början på säsongen trots undermåligt material. Han kanske har fått däcken och kör lite aggressivare än vad Vettel gör, får igång däcken på ett bättre sätt. Den lilla marginalen som man behöver då för att kunna studsa åt rätt håll istället för åt fel håll. Nu gick det ju käpprätt åt skogen för båda den här helgen.
Ja, och det som talar för att det ska gå något bättre på Monza är väl att
det är varmare.
Det är varmare och sen ser det ju, jag menar, den här downforcen, alla har väldigt låg downforce på Monza rent generellt, så att det, ja, alltså man ska inte förvänta sig att de är upp och slåss med Red Bull direkt, men kanske inte lika,
vara topp 10. De måste försöka vara topp 10 i alla fall, tycker jag.
Ja, exakt, för nu ligger de alltså femma i konstruktörs-VM på 61 poäng. De är alltså 200 poäng bakom Mercedes och de är liksom på väg att göra sin liksom sämsta säsong på 40 år, och det är det som är lite extra tragiskt då när vi går in i de här två kommande racen som är just hemma, klassiska Monza och sen så 1000 racer på Mugello.
Och så Mugello som kräver hur mycket downforce som helst också, ihop med en bra motor liksom.
Ja, det blir
a fucking nightmare. Nu sa jag ett fult ord, men jag gör det bara för att jag känner att det var så. Det leder oss in på en tumme upp, tycker jag. En liten knattetumme till Kimi Räikkönen som faktiskt blev snabbaste Ferrari-motor. precis framför de båda Ferrari-förarna senast. Då körde om Vettel in i Lecom och hela den grejen. Så jag tycker det var lite uppmuntrande, ärligt talat, att se Kimi stångas ordentligt med dem och... Han har ju fortfarande inga VM-poäng den här säsongen, vilket är, tror jag, ingenting som bekymrar honom speciellt, men det är ju ett faktum och sånt brukar man ju räkna i slutändan på säsongen, hur många VM-poäng man har tagit, så att han får kämpa vidare då. Fortfarande är det ju Antonio Giovinazzi då som har tagit teamets 2 enda poäng under detta racen i Österrike.
Precis, och det säger väl någonting också om att det inte bara är motorn för Ferrari, utan det är allt annat ovanpå det, eftersom en Alfa Romeo, ett kundteam, kan ta dem liksom.
Verkligen, verkligen. Nej, men det är, så är det ju. Men återigen, det är ju alla de här delarna tillsammans, bil, motor, alltihopa som blir det totala förfallet på något sätt, som kommer i kvadrat och blir jättejobbigt för dem. Har du några fler tummar upp? Det är mycket roligare än att prata tummar ner.
Nej. Nu ska vi ha en tumme ner igen. Jag är bad cop den här veckan. För jag vill nämligen ta Carlos Sainz, och det är ju inte hans förskyllan. Men han spar ju värdelöst för honom. Han har varit där 6 gånger och har inte tagit sitt mål 4 av de gångerna. Och av de 4 gångerna så har han inte ens startat i 2 av de racen. Så det är verkligen ingen turbana för han del. Och nu var det ju på väg till griden, så hade han problem med avgassystemet var det, va? Så att han tog inte starten då. Och det har inte varit hans säsong hittills. Han har haft liksom tekniska problem, bla bla bla. Och han är 22 poäng bakom Lando Norris i år. Som vi ju träffade lite extra inför söndagens race då. I vårt
han som tillhör Generation Z, som jag hade ingen aning om vad det var för någonting.
Nej, det här vore kul att få lite feedback på. Vet lyssnarna vad Generation Z är? Jag har nämligen var helt hundra på att det här är vedertaget. Så det var därför vi hade med det i spiken där.
Just det. Vad är det då?
Det är unga människor som är, alltså,
någon
det
är
millennials. Där är jag
de
nämligen
är
rätt
på 90-talet.
Ut. Ja, det är sådana som har haft liksom internet under hela sitt liv. Jag är precis en millennial i liksom bortre skarven på 82 räknas det till. Och sen så kommer ju då Generation Z efter det då.
Okej, okay. Vad gör du då? Centennial?
Du är boomer.
Dinosaurie.
Ja, exakt. Du är boomer. Jag hade någon han rolig grej. Jag smsade med AL här. Han hade någon.
Och han är en boomer.
Ja, han är det. Men det var, vad fan var det?
Jag är ung jämfört med honom.
Anno dazumal. Det betyder lite förgången.
Okej. Okay. Ja. Varför skriver ni sånt till varandra? Det undrar jag.
Det var så det blev den här gången bara.
Okej. Vi går inte in på det vidare. Okej, du ger Carlos Sainz. Du ger egentligen McLaren en tumme ner snarare än Carlos Sainz.
Ja, men det
däremot
är också
så
det
kan
hela
du ge Carlos Sainz oflyt i år en tumme ner.
Precis, men också då när han blickar över sin paddock och ser Ferraris motorhome, den här drömmen. Mm. Inte så drömlik just nu, tror jag.
Nej, men 22 kommer det nog vara det.
Ja, det hoppas jag också.
Ja, men det kommer det ju såklart att bli. Alltså, man är ju dum om man tror att det bara kommer att stå still där i Maranello. Det är klart att det kommer det. Problemet är väl möjligen då att de mitt i allt det här skiten som händer också måste dra ner på pengar. De måste kanske frileja en massa människor. De har ju börjat prata om att köra Indycar och såna grejer. Så att jag menar, det är ju olyckligt läge. Men det är klart som 17 att inte de ligger och vilar. De har ju alla ambitioner att komma tillbaka starkt. Både på motorsidan men också på bilsidan då, i det nya reglementet som nu då kommer först 2022. Så att, och det finns ju fortfarande möjligheter att ändra på en del av aerodynamiken på bilen till nästa år, även om det kommer att kosta ett antal tokens då. Man får ju inte göra hur mycket som helst, och det är väl det som är problemet lite grann. Och sen är ju frågan, vad ska de använda de här tokens till? Är det på motorsidan eller är det på bilsidan i övrigt? Jag är lite osäker på hur man får göra. Men vad man får göra är att man får homologera en ny motor till nästa år. Och det finns väl möjligheter under vintern att förbättra den power unit man har. Så att även om reglementet är fruset så finns det inom ramen för reglementet möjligheter att göra förbättringar fortfarande.
Ja, och sen så har de hela det här året på sig att ösa på.
Ja, fast det har de ju inte egentligen, för att du kan ju inte implementera mer än en motor till, eller vad det är. Så att jag menar,
nej, men kommer till nästa år menar jag. Alltså,
ja, du menar
den här säsongen är ju förlorad så då är det bara att liksom försöka göra allt man kan då för att vara hyfsat med då 2021.
Just det. Så du är lite bekymrad för Carlos Sainz del alltså.
Nej, men jag tror ändå att så här, när man skriver på ett kontrakt med Ferrari där under off-season, vilket det var. Och sen så kanske man då kände i hans bok så här, men var är Ferrari just nu? Så här, ja, men de är inte med på Mercedes nivå då, kanske inte ens Red Bull, men så här illa trodde inte han att det var när han skrev på. Så det är klart att jag menar, alla, man är aldrig liksom bättre än sitt senaste race, och jag menar, om det ser ut på liknande sätt nästa år så är det ju inte, det blir svårt för honom att stärka hans aktier antagligen då nästa år, speciellt när han kommer in i ett team då som är centrerat, vad man tror, runt Charles Leclerc. Så att det är klart att det blir en jobbigare situation att liksom blixtra till. Sen så kanske inte det är värre om han har en bra bil eller en dålig bil. Men jag menar, han kommer inte bli hyllad nästa år, skäligen då.
Nej, och sen köra mot Charles Leclerc då, som i och för sig också har lagt alla sina ägg i en och samma korg. Han har ju inte så mycket annat. Han är ju en Ferrari-kille kort och gott, har varit egentligen hela tiden. Och har nu hamnat i lite grann av en återvändsgränd för tillfället då. Men även han kan ju sitta lugnt i båten. Han har ju ändå ett kontrakt som löper ända fram till slutet på 24. Så att han får ju möjlighet att eventuellt kunna göra revansch då, om Ferrari nu lyckas med bilen i det nya reglementet.
Mm. Nu, tumme upp.
Okej, shoot.
Till ett gult team, Renault.
Gult, svart team. Ja, Renault ska ju definitivt ha en tumme upp. Det är ju fascinerande med den där bilen, hur det här var ett nytt bra resultat sen comebacken, sen de kom tillbaka i Formel 1 2016, hur den där bilen funkar väldigt bra i low downforce konfiguration, där den då kommer att vara bra även på Monza, gissar jag, där de faktiskt förra gången var 4-5. Så att de har verkligen ett bra paket för den typen av banor. De är verkligen mitt i fönstret för när den här bilen trivs som allra bäst, som är då också en designfilosofi då, som Renault har valt, eller påminner lite grann om den som Williams hade under en period i början på det här turboeran.
Mm. Och det var faktiskt deras bästa liksom points haul, alltså totala poängen med båda bilarna, inklusive Ricciardos fastest lap. Det är deras bästa då resultat sedan de gjorde comeback 2016.
Mm. Jag är imponerad av dem.
23 pinnar blev det.
Ja, bra. Riktigt, riktigt bra poängutdelning då. För det ser ju fortfarande lite trögare ut för Esteban Ocon än det gör för Daniel Ricciardo. Saker och ting kommer lite lättare för Daniel Ricciardo än för Esteban Ocon. Men det får man väl liksom på något sätt acceptera. Och Ocon har ju ändå suttit på sidan ett år här. Och det är inte bara att hoppa in och köra ifrån en sån som Daniel Ricciardo i synnerhet. Som dammade till med det snabbaste varvet då, rakt mot Cyril Abitbols vilja. Det var lite kryptiskt det där radiomeddelandet efter racet, där han, jag vill få the record liksom, jag var emot, men på något sätt är jag glad att du gjorde det i alla fall liksom.
Ja, men det var väl mer än, jag såg det som en lättsam grej att säga bara. Det är roligt med deras tatueringar, de har gjort ett vad ju, att om Ricardo hamnar på pallen någon gång under året, så ska både Daniel Ricciardo och Cyril Abitbol gör matchande tatueringar.
Mm. Det var det värsta.
Det kan hända. Men det är i så fall i helgen.
Nästa helg, precis. Ja. Eller kommande helg. Det tror jag också. Det är deras bästa chans till det.
För det är ju det som är grejen med Renault också. Men jag tror inte man ska gå get ahead of yourself liksom för mycket när man tänker på deras prestanda då just i Belgien. För att det är just den här low drag konceptet som de har, vad jag förstår, vilket gör att liksom, sen när vi kommer till Ryssland eller Mugello för all del, så kommer det inte se lika dant ut. Om man tänker på hur det såg ut i Spanien, då tror jag Ricardo var 11 eller någonting sånt där. Så att det var ingen, det är inte så att de bara sa, åh, nu har de
vinner väldigt ojämn, är den inte det? Den är väldigt ojämn. Från att
det har väl
ha
varit
som
jämnt
topp
i stort sett.
Ja, jag tror det. Den är väldigt så här nyckfull på det viset. Eller trivs helt enkelt på vissa banor bättre än på andra. Då. Och vilken typ det är, blev ju ganska tydligt då i helgen som var. Någon mer tumme upp har du väl?
Ja, Gasly.
Ja, Pierre Gasly ska ha en liten tumme upp. Han, och den är oerhört välförtjänt måste jag säga. Han var ju grymt stark. Började ju på hårda däck. Var ju den enda som gjorde det. Körde en riktigt, riktigt bra första stint. Aj, så en ruggig flyt med, eller oflyt med den där gulflaggen då. För hade inte den kommit, då hade de ju sett betydligt bättre ut. Nu fick han ju hänga kvar där ute. Alla andra hann in, byta, göra sitt enda depåstopp och sen ett neutraliserat startfält. Han fick ju liksom börja om från början efter att ha gjort sitt stopp så småningom. Men jag tycker ändå att köra sig upp till 8:e plats då med de förutsättningarna. Det kan man egentligen bara göra på spa, för den är så pass omkörningsvänlig som den är. Men man måste ju samtidigt ha farten, och det visade Pierre Gasly rakt igenom. Och det var ju en väldigt speciell helg för hans del också då, med det som hade hänt Antoine Hubert året innan. Och jag vet att det där har varit en tung grej på hans axlar rakt igenom, och han tänkte väldigt mycket på det genom helgen, och han dedikerade också positionen då med hjälp, eller ja, med den här platsen i mål då, till just Antoine Hubert.
Ja, hela hans hjälm var ju täckt med bilder på Antoine Hubert, eller honom och Hubert då. Mm. Så att sådana där stories är jag svag för. Så jag hoppades, hade stora förhoppningar för Gasly inför racet. Men så blev det väldigt glad att det blev så.
Det är typ som Kvyat förut i Tyskland när han kom på pallen och det blev pappa typ dygn innan eller något sådant där.
Ja,
det är det du är lite soft för alltså.
Ja, men jag gillar det sådana här meningsbyggande som kanske inte är egentligen har någonting med sakerna att göra, men jag gillar det ändå.
Är vi klara med tummarna upp och ner nu?
Ja, jag tycker att vi är det.
Ska vi då komma in på det som har blivit en väldigt, väldigt stor snackis, nämligen det här med vad som händer då inför Italiens Grand Prix. Det här nya tekniska direktivet, förtydligande av gällande regler om hur motorerna får köras. Från och med Italiens Grand Prix så får man alltså fredagen på sig att anpassa motorn så som man vill ha den under både kval och race. Man får alltså inte laborera med motorinställningarna mellan kval och race som man gör idag. Och det är ju det nya då. Och Erik, du ska få chansen då att försöka reda ut begreppen här tycker jag.
Mm. Vi har förberett ett Q&A för att det ska bli så himla tydligt som möjligt.
Underbart.
Så att jag kommer till och med läsa frågor till mig själv.
Det är lite speciellt, men kör det. Kör det.
Och så får du hoppa in om jag är fel ute eller gaggar iväg om någonting annat.
Då är jag tyst man.
Ja. Vad är på väg att ändra på Monza? Jo, som Janne precis sa, då, så är det ett nytt tekniskt direktiv som förbjuder förändringar av motorns inställningar under kval och race. Man har alltså fram till nu kunnat förändra motorernas prestanda under körning. Extra kraftig kval i starten, in- och utvarv runt depåstoppen och när man har läge att köra om till exempel då. Så vad är ett kvalmod i nästa fråga? Jo, ett kvalmod eller de här inställningarna gör att motorn går på högre varvtal och man får möjlighet att köra utan så kallat harvest mode. Att man helt enkelt avleder delar av energin till bilens batteri då för att ladda upp det. Det gör man ju normalt sett under race eller långstinter. Man tar istället ut all kraft från förbränningsmotorn och bilens hybridsystem rakt ut i däcken helt enkelt. Dessutom så får man vanligtvis aggressivare tändning och mer bränsleflöde eller ett högre bränsleflöde. Baksidan då av ett kvalmod är att det sliter på motorn, det förbrukar mer bränsle och därav då går tillförlitligheten ner. Därför har man bara kunnat köra de här inställningarna vid välvalda tillfällen. Och nu alltså inte alls. Man måste hitta en gyllene medelväg mellan motorprestanda och tillförlitlighet. Och föraren måste också justera det här själv genom högerfoten. Är det glasklart så här långt?
Tycker jag.
Så varför implementeras det här direktivet nu och vad kommer det få för effekt? Jo, för att kunna kontrollera att teamen kör motorerna inom reglerna är kanske huvudmotivationen kan man väl säga.
Huvudskälet.
Mm. Huvudskälet liksom, i varje fall utåt sett. För FIA har väl antagligen känt då att de har svårt att vara 100% säkra på att teamens system är lagliga då. För det här sköts genom databoxen helt enkelt.
Och där har vi ju Ferrari-caset från förra året som anledningen till att det här har startat. Och det här är bara en förlängning på det, så som jag ser det. Fortsätt.
Mm. Och dessutom då så hoppas man väl, utan att kanske säga det rakt ut, att man klipper vingarna av motortillverkaren som har störst boost mellan normala inställningar och de kvalinställningarna. Just nu är väl det allmänt antaget då att det är Mercedes som har det största övertaget, Ferrari har minst skillnad och Renault och Honda ganska lika någonstans där mitt emellan då. Och på plussidan så ger det här då förhoppningsvis besparingar för att alla tillverkare då slipper så att säga utveckla de här inställningarna. Baksidan är väl kanske en risk för mindre omkörningar då det kommer vara mindre skillnader mellan motorerna generellt. Det är trots allt inte ovanligt att omkörningar kommer genom att en jagande förare får den jagade att använda upp sina batterier och sen då kunna attackera efter det. Men å andra sidan, om kvalmodes sköts genom högerfoten kanske det inte är någon fara. Och det är det här jag skulle vilja att du liksom förtydligar då, för att det finns ju fortfarande en möjlighet att man har ganska, vad ska man säga, kraftfulla inställningar på motorn, men det är föraren själv då som backar av.
Ja, det är en sanning med modifikation, men så är det ju. Det är ju, och det är precis som du säger, va? Det handlar ju om att hitta den gyllene medelvägen här. Hur kan vi köra motorn så att det blir bra för racet men ändå bra i kvalet? Jag tror helt enkelt att man måste titta på racet rakt igenom. Det är vad som är bäst för racet som måste gälla för lördagen också. Jag tror helt enkelt inte att man kan... För, och det är det som har varit lite grann problemet, och det är det som jag tror FIA är väldigt noga med att försöka jaga efter. Det är de här extrema kvalinställningarna, de här extrema grejerna som då de också har insett skiljer sig åt mellan fabriksteamen och deras kunder. Även om kunderna får samma grej, samma mjukvaror, så är det ju ändå så att fabriksteamen har mycket mer möjlighet att optimera allting till 100% än vad kundteamen har. Och då blir det en skillnad redan där. Varför ska det vara så? Nu bestämmer man ju också i med det här nya tekniska direktivet att alla ska ha exakt samma grejer. Och alla ska ha samma möjlighet att utnyttja motorns inställningar. Och alla motorer från en och samma tillverkare ska köras exakt lika oavsett i vilken bil de sitter. Det är också viktigt att påtala i det här. Som jag var inne på tidigare, så är det ju så att skulle du köra då med en så kallad kvalinställning på motorn då och bestämma, ja men jag har det, och sen så får föraren åka och hålla igen. Så det är ju så mycket bränslesystemet som jobbar mot en dator med hur mycket flöde det ska vara, hela den biten. Och i ett race så kör de ju nästan aldrig med max bränsleflöde. Bränsleflödet är ju det som styr effekten egentligen från förbränningsmotorn, eftersom turbotrycket är fritt i Formel 1 till skillnad från till exempel IndyCar där man styr effekten med hjälp av turbotrycket. Så är det ju helt enkelt flödet som man har sagt ska begränsas, och det hänger ihop med att man har de här hybridmotorerna och man vill att det ska vara låg förbrukning. Man vill ha hög verkningsgrad men låg förbrukning. Och så bestämmer man att 100 kilo per timme är det man får använda, och det använder man i stort sett bara under till exempel 90 sekunder i början på racet, skulle jag kunna tänka mig då, det här RS-mode, race start mode som man har. Möjligen direkt efter ett depåstopp. Möjligen, du hörde ju Bottas fråga efter, we have one push no, sa han i racet senast i Belgien. Det är typ en sån gång när man har makaronknuff. Och det är framförallt ifrån förbränningsmotorn. Hybridsystemet är ju så hårt kontrollerat som det är. Där får du ju bara ladda upp ett visst antal megajoule. Du kan bara använda 160 hästar under 30 sekunder per varv. Så att den här extra effekten man får från ett Q-mode, det kommer alltså från förbränningsmotorn, där man optimerar precis allting. Och skulle du köra motorn på det sättet hela tiden, då tog det slut innan målflagg, och det alltså bränslet, och det går ju inte att vara. Och jag tror inte att det skulle vara möjligt för föraren att köra motorn på det sättet, det vill säga på varvräknaren istället då, att de säger att du får bara dra 9000 varv istället för 12000 varv. Det är liksom, det är för svårt att kontrollera, så att nu kommer det här kommer att ställa höga krav på teamen att få till en bra setup, och den kan variera från bana till bana också, ska vi väl komma ihåg, och man använder alltså fredagarna till att testa fram hur det ska se ut just den helgen. Jag tycker det här är skitbra, ärligt talat. Jag tycker det kommer att göra saker och ting jämnare och bättre. Och mig spelar absolut ingen roll om det klipper vingarna av Mercedes, eller om det hjälper Ferrari, eller om det är Honda eller Renault, eller vem det är som har mest nytta av det här. Det viktiga är att man kommer bort ifrån att det är någon ingenjör som har pillat lite grann extra eller fått 100 miljoner extra i budget, och som har kommit fram till en möjlighet att köra motorn si och så, och därmed sprintar från alla andra. Och det var därför det var bra att de klippte vingarna av Ferrari också förra året, som på sitt vis hade hittat något smart sätt att lura mätningen snarare än reglerna. För jag tror inte de bröt mot reglerna någon gång. De bara kringgick reglementet och var lite smarta där. Och det var det som FIA hade lite svårt att bevisa och tyckte det tog för lång tid att liksom dra igenom alla processer. Och istället så kom man överens med Ferrari om att sluta köra på det här viset. Vi lovar inte att avslöja vad ni har gjort, och ni måste samtidigt hjälpa oss. Och det tyckte nog Ferrari var ett ganska bra incitament att hjälpa FIA med att komma fram till just det här direktivet som nu landar då ifrån och med halva den här säsongen. Jag tycker bara att det är synd att inte det direktivet kom redan när säsongen startade dock, eftersom de hade rätt mycket tid extra på sig att införa då fram till den 5 juli när första racet kördes.
Bättre sent än aldrig. Ja, aldrig kan man väl säga dock.
Men
det är det här lite grejen också, tror jag, att det som inte gynnar Formel 1 speciellt, tror jag, är just den här optimeringen, att allting är så sjukt optimerat. När de väl står där på på startlinjen på söndagar, så är liksom oavsett vilket team det är, oavsett vilket team det är, så att när det inte är perfekt, jag menar, det är sådana små minimala skillnader, så att det gör nästan ingen skillnad ändå.
Nej.
Så att när någon, en Hamilton klagar på att det är vibrations på däcken, så här, ja, men det är liksom, hur många gånger man har inte hört det för det första, och i slutändan så gör det nästan ingen skillnad på hans faktiska speed heller. Och jag tror att det är en sån här grej som gör att det blir inte lika optimerat. Om man jämför med IndyCar till exempel. Nu är det entypsklass och sånt där. Så det är den där svårigheten att jämföra de klasserna. Men däremot så känner jag att ja, men så kommer de till Iowa och så får de 90 minuters träning och that's it. Och så ska de kvala med racebilen. Då är det liksom, ja, det finns bara x antal saker du kan göra då. Och då blir det lite som det blir, och sen så kör de och sen så är det någon som får till det rätt och allting sånt där.
Det som talar, ja, det finns ju baksidor med det också, för då är det inte alltid den bästa föraren vinner, utan det är den som har lyckats liksom krångla sig igenom det här nyckelhålet på bästa sätt på något sätt också. Så att det, någonstans mitt emellan det perfekta och det som blir allt för slumpmässigt, tycker jag är det. Och jag tycker just en sån här begränsning som man nu skapar. Men återigen, jag är inte jätteförtjust i att det sker mitt under säsong. Det hade varit mycket, mycket bättre att de sa det redan innan säsongen startat. Så här är det nu.
Mm.
I början på juni sa man där. Nu hade de tid att köra en månad i sina dynos om nu fabriken öppnade, jag minns inte. Men oavsett vad, här fick de ju faktiskt en gratis chans att implementera det här redan till säsongstarten, istället för att nu mitt i, när det är väldigt uppenbart att Mercedes-motorn är så himla mycket starkare. Den är säkert fortfarande stark.
Mm.
Även i en så kallad race setup då, eller ett race mode även under kvalet, men jag tror inte att den kommer att vara det med till exempel 5, 6, 7, 8, 9, 10 delar, vilket har varit hittills den här säsongen under de snabbaste varven i Q3.
Mm. Vi får se, det är en spännande grej, vilket vi såklart ska gå lite djupare i sändningarna inför kval och race i
helgen. Just det. Mycket bra, mycket bra. Då har vi bara en liten detalj kvar utav våran fantastiskt fina podd idag. Vi ska prata lite Monza, som är då det 70:e Formel 1 Grand Prix på Monza som körs nu till helgen. Och det här är ju ett av fyra Grand Prix som har varit med sedan starten 1950. Det är ju ett speciellt ställe. Det är mitt första race som jag såg live. Det är så många saker runt Monza som är så otroligt speciellt. Jag vet inte vad du själv säger, men du har lite stats runt omkring den här banan.
Ja, till att börja med så då är det mitt favorit. Om jag fick välja ett race att åka till på ett F1-år så skulle jag ta Monza nästan varje gång. Jo, men det är just, och det är inte just för racets skull kanske, liksom, eller vad som händer på banan, utan det är just stämningen runt, och det är den här historiken, det är liksom den här halvslitna på sina håll i alla fall, anläggningen, och sen så bo in i Milano är trevligt, och sen så, det är fint bara där, och det är senhöst eller tidig höst, och oftast fint väder, förlänga sommaren, härligt. Spagetti, yeah, pizza.
I buy it. Jag vet inte, jag bara har en stark relation till stället, eftersom det var som sagt var mitt första race som jag åkte på då för över 20 år sedan. Så att, nej, det är coolt. Vad kan vi säga om Monza då?
Ja, men vi kan väl börja med lite onödigt vetande, för det är bara 11 kurvor på Monza, och eftersom de då kör 53 varv, det är ganska långt varv, över 6 kilometer. Så
nej,
blir det
5,8.
Ja, 5,8. Över 6 kilometer.
Mm.
5,8.
Mm.
Precis under 6 kilometer. Just kan man det. Säga också.
Kan man säga.
De kör i alla fall 53 varv, och då blir det alltså 583 kurvor som förarna tar under racet. Och det är alltså racet med minst antal kurvor under en racetans.
Mm.
Sug på den du.
Nej, men det är ju skönt för dem. Slippa svänga på ratten så himla mycket. Och det mesta svänger åt ett håll också. Om man tycker att Bahrain är nästan oval, den här yttre layouten som man ska köra, så är ju banne mig Monza inte långt därifrån.
Mm. Och nu har jag en guld anekdot här.
Ja, kör.
Det var när Eje körde den här historiska Monaco Historic Grand Prix, så har ju Eje lite problem med synen när han tittar åt vänster efter, jag tror att det är kraschen i Dakar eller någonting sånt, va? Eller?
Nej,
är det tidigare?
Det är tidigare.
Ja, men i alla fall, han ser lite konstigt när han tittar skarpt åt vänster. Och då så säger han det till Paolo Barilla som han körde racet tillsammans med. Och då så var det... Du vet, det är inte så mycket så här, åh stackars dig, synd, så, utan han bara, jaha, men då får du väl bara köra på Monza då. Det är bara högerkurvor där, nästan.
Ja, han ska inte åka på val i alla fall.
Exakt.
I vänstervarv. Ja, det är roligt. Ja, men det är rå men hjärtlig, att, det är rå men hjärtlig stämning, de två emellan.
Precis. Mm. Och vi har talat om quali modes. De är inte tillåtna den här helgen. Så frågan är om vi kommer att få se det snabbaste snittfarten i F1-historien slås den här helgen. Trots att vi har snabbare bilar i år då. För 2018 satte nämligen Kimi Räikkönen ett varv med snitthastigheten 263,587 km i timmen.
Det är rätt snabbt det.
Det är riktigt jäkla snabbt alltså.
I snitt?
Mm.
Ja, det är stört snabbt. Nej, jag tror inte heller det. Jag tror faktiskt att vi kommer att se lite... Jag tror att de snabbaste bilarna i Formel 1-historien på lång, lång tid, det var de vi såg senast i Belgien.
Mm.
I believe.
Oavsett då så är Mercedes på jakt efter sin nionde raka pole position. De har alltså åtta. Och Hamilton i sin tur på jakt efter sin sjunde pole position. Och sjätte seger på Monza. Han och Michael Schumacher har fem segrar var på Monza. Så det är frågan om vem som blir kvar, eller kungen av Monza den här helgen.
Mm. Det är bara en som har chansen.
Precis.
Jag menar att Lewis Hamilton inte skulle vinna, det skulle ju vara en stor, stor, stor skräll. Det är nästan så det vore roligare att spela på att han inte vinner än att han vinner.
Mm.
Skulle betydligt mer pengar för i alla fall. Det är ju... Att han är framgångsrik, det är ingen tvekan om den saken. Och sen då, avslutningsvis, Charles Leclerc.
Ja, det är bara noterbart då att han har ett jubileum den här helgen i form av att han ska ta sin 50:e F1-start i helgen. Det är kanske inte så munter jubileum som ettårsdagen då på hans hemmaseger på Monza då, som han gjorde då förra året. Men ändå, 50 starter i F1.
Du, min fråga är ju runt omkring Monza rent generellt, om vi ska prata lite om vad vi kan förvänta oss där, det är ju att det är ju, ska bli väldigt intressant att se hur man löser kvalet den här gången. Det vart ju totalt kaos förra året där Charles Leclerc då var den som skulle dra Sebastian Vettel. Det här handlar ju verkligen om att skaffa sig slipstream, och det blir nog förmodligen ännu viktigare nu då i år med anledning av det vi just har pratat om då, motorinställningar hela den grejen. Och där var det ju rätt uppenbart att Leclerc var en ful fisk, tycker jag. Han sket i den uppgörelsen helt och hållet. Och det var ju totalt sammelsurium rent generellt. Men han stod ju i pole position när allt det här krångligt började. Så för honom fanns det ju inget incitament att liksom sätta fart och hjälpa Vettel fram. Mm. Utan för honom var det ju bara bra att starta i pole. Och ju längre bak Vettel var, det var väl bra för honom. Sen så satt han där och drog någon sån här krokodiltårar om att det blev som such a mess, bla bla bla. Det var ju bara fullständigt bullshit.
Mm. Så att, det som hände då var ju att det var ju så viktigt med att få slipstream. Så att alla liksom satt och väntade ut varandra inför sista försöket i Q3. Och jag minns att ni satt i kommentarsrytten och sa, men nu kommer de inte hinna, nu kommer de inte hinna, nu blir det tajt. Och då drar alla ut. Och det blir total kalabalik om vem, för ingen ville vara först.
Nej, det var två som han körde sina varv, det var Carlos Sainz och det var Charles Leclerc. Och Sainz tror jag tjänade några placeringar på det. Men Challe hade redan sin första plats där och strulade ju till det då för alla de andra. Och vi tyckte då att det var ju skandal och tävlingsledare. Men jag förstår, det var ju liksom inget att bestraffa, utan det var ju bara klantigt av alla. Åker ju tidigare då. Men eftersom behovet av slipstream är så oerhört viktigt, så var det ju liksom inte... Alla tar ju chansen, och du vet ju hur de höll på med Nico Hülkenberg. Han möjligen strulade ju till det så att domarna kunde ha syn på, för han lämnade banan helt omotiverat. Låtsades bromsa på sig.
Mm.
Vilket var ett patetiskt försök, ärligt talat. Va? Men det är liksom på den här nivån, då gör man väl allt man kan. Och alla kom ju undan, om jag förstod det hela rätt. Eller om jag kommer ihåg rätt. Så var det väl ingen, det kanske blev någon sån här reprimand eller något. Men det var ingen som blev bestraffad nämnvärt för det. Nej. Sen själva racet så är det ju samma sak här. Det är ju vilken downforce-nivå man vågar köra. Hur mycket kan man trimma av och ändå klara chikanerna? Lesmo 1 och 2. i förhållande till den effekt man har som drar bilen framåt. Och det är väl det som återigen talar emot Ferrari och som talar för Renault och förmodligen talar för Mercedes.
Mm.
What do you say?
Jag håller bara med.
Bra, bra. Har vi något kul att se fram emot den här helgen då? Förutom att vi ska prata motorinställningar, gissar jag.
Ja, vi kommer få se en gammal trackwalk. För vi tyckte att det var värt att dra upp den igen. Det var när Eje och Rickard tog en promenad runt banan. Och sen så har vi återigen då, det är ovanligt svårt att få tidiga besked om
intervjuer.
De här intervjuerna. Så att, jag väntar fortfarande på svar. Någon kommer det bli i alla fall.
Ja, vad gött.
Renault ska vi titta närmare på. Faktiskt.
Tycker jag låter rimligt. Så att vi ser fram emot den här helgen då, som tyvärr då återigen kommer köras utan publik. Samma sak, men inte på Mugello ska vi tillägga. Där tillåter man den fashionabla mängden av 2580, eller vad var det? 2880 personer per dag.
Mm.
Och det kommer ju inte att göra läktarna välfyllda direkt, men det är i alla fall möjligt för några att komma dit, och jag gissar att de biljetterna inte kommer bli speciellt billiga.
Nej, jag gissar det också. Men det är också, ja, jag vet inte ens hur de väljer det där då. Men jag noterade också att det stod på Autosport här precis innan vi började banda, så hoppas Turkiets organisatörerna i Turkiet hoppas på 100,000 människor på läktarna.
Wow.
Vid det racet då.
Okej. De har kanske inte följt utvecklingen i världen senaste tiden.
Nej, ibland kan man undra faktiskt. Men jag tror att grejen är här att de har ju de här, ja, social distansering reglerna då ska de köra med då. Sen så får de säger de då att vi får se lite hur det blir, men de kommer ha general admission biljetter då för 30 turkiska lira, vilket är 3 pund per dag då.
Det är bra.
Ja, så det är det billigaste du kan få som att gå på Formel 1, så att är ni sugna så kanske det kan vara läge. Men jag skulle inte säga att allting är 100% tatt heller. Så att, kom inte till mig och kräv tillbaka pengarna för era flygbiljetter.
Lovar. Jag lovar att vi inte ska göra det. All right, Erik. Det var det. Veckans podd därmed avklarad. Vi ser fram emot en ny nästa vecka självklart. Och då ska vi ju då sammanfatta det här första av två race i Italien såklart då. Italiens Grand Prix på Monza innan vi sen ber oss iväg till Toscana och Toscanas Grand Prix då på Mugello, som blir en ny bekantskap för alla som har följt Formel 1 under många år. Ja, jag säger hej då bara kort och gott.
Mm. Ah, yes.